Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Högt i tak men tjocka väggar har varit ett talesätt i toppen av svensk hockey. Vi har nu stängt in tre stora ishockeyprofiler i det där säkra rummet. Men skillnaden nu är att mikrofonerna är på. Medverkar gör Nils Andersson.
Jag brukar förklara det som att det är 95% ren och skär ångest och press. Och sen är det 5% som är helt enorma och jag kommer aldrig hitta någon mer i livet liksom.
Jonathan Hedström.
Så var docka, hängde på E4 på vägen upp till ishallen. Morsan var plockad ner. Min bror blev nedslagen på krogen på grund av mitt val.
Oskar Alsenfelt.
Jag är helt neutraliserad typ i mitt hockeyspelande just nu. Alltså jag är inte ens glad när det går bra. Och jag är typ inte ledsen när det går dåligt. Så att jag vill liksom inte sluta spela. Men jag står inte och garvar när jag står i mål.
Här är deras berättelser om svensk ishockey. I det som aldrig blivit sagt.
Världens bästa jobb var elitidrottare och ishockeyspelare. Inte sant?
Ja. Det är ju som sagt, det är både och. Men jag kan tycka att de åren när jag mådde bra så var det ju fantastiskt. Men många år när jag inte mådde bra, och det hade jag inte bara med ätstörningar, men det är mycket... Det är inte alltid så glamoröst om vi säger så. Det är fantastiskt, vi tjänar bra pengar, men du har också det där du har ett ansvar på hur man beter sig och också mot de yngre. Sen är du utsatt också ganska mycket i media. Jag menar, många gånger man var på ICA Maxi, Sundsvall, man har blivit utskälld av någon 70-årig gubbe för att man har varit katastrof på matchen. Det är inte alltid så roligt när du har barn med det. Och det kanske inte är en vanlig förhöra, om man säger så.
Har någon av er blivit mordhotade?
Ja.
Av spelare eller av
nej.
Folk runt omkring?
Ja.
Ja.
En hel klubb.
En hel klubb, det vill jag höra mer om.
Ja, men det var ju när jag kom hem från USA och jag hade sagt i en tidning att jag var sugen på att gå hem till Skellefteå. Men genom att jag gick tillbaka till Timrå så vart det ett jävla liv alltså.
Och Timrå fansen eller?
Nej, Skellefteå. Genom att jag är
från Skellefteå. Valde Timrå. Ja.
Så var docka, hängde på E4 på vägen upp till ishallen. Morsan var plockad ner. Dödshot. Det var till och med poliser alltså, som eskorterade mig in på arenan.
Men du är ju hockeyproffs, så det tog väl ingenting på dig. Du är inte människa, va? Nej.
Så att det ska man ju ta.
Ja.
De var faktiskt svå på i våran stuga. Där var de på nätterna. Min bror blev nedslagen på krogen på grund av mitt val. Ja, mycket sånt. Tråkigt.
Åge?
Ja. Ja, när jag blev mordhotad av min fru i Leksand när vi trillade ner mot Malmö som jag då sedermera gick till. Det var efter en artikel i tidningen Vännerholm skrev att jag tror jag släppte in ett mål där från typ rödlinjen som tog på någon back. Jeremias Augustin gjorde ett slagskott
assisterad av
någon trött back.
Högerback.
När jag ställde om Nils Andersson back skulle dumpa den, tog på en back, gick in i mål. Vi förlorade match 5. Tror att han skrev något liknande, nu ska jag inte svära på det, men han skrev något i stil med hade jag inte vetat bättre så hade jag trott att Alsenfelt redan var klar för Malmö. Och efter det, jag informat 6 där, så fick vi lite brev och in i brevlådan liksom hemma. Och det är lite jobbigt ju när folk som skriver sånt vet var man bor. I Modo var det ju några gubbar där liksom, jag kommer ihåg, där var jag i kast någon match och så, alltså, jävla idiot där, vad heter det, kommunikationschefen slängde ut mig på sån här typ intervjufrågor i lobbyn, alltså på Fjällräven efter matchen. Jag släppte in någon tabb och vi förlorade med typ så 5-3 eller vadå. Så satt jag där på en sån barstol och så var det en massa publik runt som skulle ställa frågor. Och det var bara frågor typ som när fan ska du lämna och varför är du så dålig? Och de skrek och de kastade grejer. De även kastade snus och sånt liksom. Jag tror bara jag satt tyst och tittade på dem. Nej, men jag var sårbar och ledsen där liksom.
Ja. En sak som jag har försökt ta mig ur under mina första, ja, tills jag var 25 egentligen, jag kunde börja hantera det. Och det var att jag inte var ett med min prestation. Alltså mitt värde som människa var ett lika med tecken med hur jag presterade som hockeyspelare.
Mm. Ja, jag kan känna igen.
Ja, verkligen.
Och det gjorde att jag kunde vara här uppe och må hur bra som helst. Och jag kunde vara här nere och känna mig totalt värdelös. Mm. Och det var bara kopplat till, du kunde gå in och kolla på senaste 10 matcherna i min statistik. Hur mycket jag hade spelat som avgjorde hur jag mådde i de där situationerna.
Då var det inte ens prestationen, då var det resultatet.
Ja, det var resultatet, ja. Det är nästan, ja exakt, det är resultatet. Som avgjorde det där. Och det, när det, den liksom pressen i att vad jag gör nästa match, eller nästa träningen, eller hur mycket tränaren tycker om mig så jag får spela så jag kan få det resultat. Att den var så förknippad med vem jag var, gjorde ju att hur mitt mentala välmående var ju väldigt skört. Även om jag ser mig själv som en trygg och stark person, så var det liksom en berg- och dalbana som jag jobbade aktivt med. Alltså jag liksom mentala coacher och läste själv och såg dokumentärer och jobbade med aktivt. Men fortfarande så tog det många, många år innan jag kunde hantera det på ett okej sätt. Det var aldrig bra, men jag kunde aldrig riktigt hantera det där, för att det var en sån enorm press.
Ja, men det, och det är väl därför också alkoholen kom in i bilden. Det vet vi ju jättemånga som har problem med det, eller problem, men ja, många som har trillat dit. Men där kan jag ju bara ta mig själv. Som du säger, med prestationen. Ja, gjorde man ett mål eller ett ass, så var man ju, sen kunde man ju torska matchen, då var man ju inte glad, men vann man och gjorde poäng, det var ju livet, alltså det fanns ju inget bättre. Och tvärtom, som du säger, jag föll också ganska långt. Jag alltid var en väldigt grubblande person. Och där kom ju alkoholen in, i alla fall tyckte jag. Jag tyckte det var skönt att ta en bira och som så här, pff, då kom man ner i varv på något vänster, man tänkte inte lika mycket.
Mitten eller?
Ja, men sen kom ju det, tycker jag, för mig dagen efter istället. För det är också ett sätt att fly. Och där vet vi ju, kan vi gå tillbaka till 60-talet, hur många som inte har haft problem med alkohol som har spelat hockey. Det är ju hur många som helst.
Mm.
Tyvärr.
Nej, för att samma sätt som du säger att man är här nere, den kicken som det är att vara där uppe, det är ju det jag saknar nästan mest. Du känner det ju aldrig så pass
High on life.
Nej, nej. Det är som en drog, alltså. Du.
Och hur får vi tillbaka det, Nils?
Nej, det går ju inte. Nej. Det går inte.
Jag har ju fan längtat nu i 5 år. 6 år.
Mm.
Så här, hur ska jag få kick? Det går inte.
Nej. Nej, och jo, det finns ju genvägar som inte är hållbara i längden. Nej.
Men vadå? Alltså, den kicken är väl baserad på typ stolthet över vad man har gjort och vem man är. Kan man inte vara stolt över något annat?
Jo.
Fast ja, du får inte absolut den kicken, eller?
Nej, men
berätta ni för mig, jag spelar ju hockey.
Typ om jag går in och förläs, jag var hemma för 500 personer, då hade jag det var en jättehärlig kick, men ändå inte samma kick som Nils berättade om här.
Jag har life efter du gjort plus 1 och ni vunnit.
Inte på samma sätt, jag vet inte. Men jag tänkte så här, jag var sprang Stockholm halvmaran, tänkte så här, gud så härligt, du ska få en kick och gå i mål och tävla mot folk. Det var ju bara förbannat, alla som sprang om mig.
Ja. Det kan jag definitivt relatera.
Så att jag tror någonstans sök. Och där är också farligt att man då istället kanske hamnar i alkohol eller droger eller sexberoende eller spelberoende eller vad det.
Och det, det är den här kortsiktiga kicken, högt och lågt, högt och lågt. Och det blir som att man är i det där hjulet och sånt. Det mest sunda och det som man måste komma tillbaka till och jag försöker hitta, det är någon typ av långsiktig hållbarhet som ger mig den här jämnare lyckokänslan över tid. Som gör att jag kommer att vara mycket mer hållbar och ha mycket bättre, sundare relation till allt det här över tid. För jag ser ju när jag tittar tillbaka, det var ju inte hållbart, för att utan de extrema topparna så hade ju inte de extrema bottnarna funnits heller. Och det är ju, jag byter ju hellre lite av de där topparna mot de där absoluta bottnarna. Om ni förstår vad jag menar. Jag jämnar ut kurvan lite grann.
Sen är ju barnen självklart någonting som man, jag ska inte säga få kick med, men alltså som man mår väldigt bra när man ser att barnen mår bra.
Mm.
Alltså där kan jag väl känna, alltså tiden man har haft med barnen när man slutar, det tycker jag var extremt värdefullt. För man har ju, man är ju borta mycket. Alltså trots man är mycket hemma också.
Mm.
Men det kan jag tycka, ibland tar du ju över också. Alltså en matchdag, ni vet hur det var. Det var ju som med värmning, sen vilar man. Sen, alltså det är som fokus, hade jag i alla fall.
Mm.
Så att det är ju fantastiskt skönt nu när man är mer närvarande.
Men förstår du vad vi pratar om? Eller sitter du och...
Ja, nej, absolut. Jag vet inte. Jag tror jag har... Vad säger man?
Vuxit upp?
Nej, nej, det har jag definitivt inte. Men alltså typ... Alltså, vad säger jag? Jag är inte... Jag är helt neutraliserad typ i mitt hockeyspelande just nu. Alltså jag är inte ens glad när det går bra. Och jag är typ inte ledsen när det går dåligt. För att... Jag märkte att som hockeymålvakt, jag ska säga målvakt för att det skiljer sig en del från utspelare, för att du behöver till viss mängd vara lite kreativ som utespelare och du har en roll som är lite annorlunda. Så målvakt handlar egentligen om att vara sjukt fokuserad och vara i nuet hela tiden och följa din plan och aldrig låta det negativa eller den mentala självsnacket påverka dig rent prestationsmässigt. Och det har gjort att över tid, så att för att kunna hantera ett insläppt mål eller en dålig match, så måste man vara neutral till det. Säg det krasst. Jag kan liksom aldrig tagga upp mig med någon jävla hårdrock som folk gör för att för man ska liksom pumpa upp sig innan match och tackla folk. Utan jag som målvakt ska hela tiden bara vara balanserad. Jag ska vara aggressiv i mitt spel, men jag ska inte vara för aggressiv. Jag ska liksom vara lugn, jag ska inge trygghet sådär. Så jag har blivit helt neutraliserad. Jag får knappt kickar längre. Och jag får kickar i att jag känner mig oerhört stolt för att det är så oerhört svårt det jag gör. Och det är därför jag motiveras till att spela. Det är för att det utvecklar mig som människa, för att det är svårt. Men det är inte för att det är kul eller för att jag får jättekickar.
Mm.
Så att jag förstår vad ni menar, men jag vet inte, jag har blivit OM för bägge dalarna, eller dalarna och bergen så att säga.
Mm.
Men jag tror många känner som er, och det när ni berättar om det så tänker jag på hur många som mår dåligt efter sin elitkarriär. Och det finns ju också dokumenterat att psykisk ohälsa ökar efter elitkarriär och att man inte riktigt vet, och man skapar sig inte förutsättningar kanske under ens karriär att ta liksom den övergången på ett bra sätt. Det handlar ju både om utbildning och ekonomi, men också liksom mental förberedelse och vad man vill och sådär. Så det tänker jag på. Hur har den växlingen varit för er som har slutat spela hockey?
Svårt. I början, jag dritt dit igen med att störna när jag var 34.
Efter du slutade?
Ja, 35 slutade, ja. Så att då har varit några månader som det spår ur igen. Och det är också, tror jag, det här lite att man är all in på någonting. Och det var identiteten, jag visste inte vad jag skulle göra. Vi flyttade hem till Skellefteå igen efter 17 år på vägarna. Ja, på den vägen tror jag det var mycket. Så jag tror någonstans det var det som gjorde att jag... Ja, och det var det enda jag var trygg i. Det var min träning. Och då spårar du ur igen.
Okay. Du ville typ vara... Det är ändå van att spela hockey.
Ja, lite grann så. För varje gång man var hem så var det så här, alltså det var ju hockeyspelaren Jonathan. Men nu hade jag ju slutat. Då var det mer så här, vad skulle du nu då? Vad gör du nu då? Ja, jag vet inte. Alltså, Och där återigen, det är min självkänsla. Jag, som sagt, jag har jobbat stenhårt 6 år med en psykolog nu. Och jag kan säga nu, idag, är jag trygg i mig själv. För första gången. På grund av att jag är nöjd med mig själv. Alltså jag dug som jag är. Jag behöver inte vara någon annan heller. Jag behöver inte vara här uppe.
Hade du kunnat göra den resan på 6 år som du har gjort nu medan du spelar?
Aldrig.
Varför?
Det har tagit enorm kraft och tid. Det var typ 2 dagar i veckan som jag har.
Men om man vill att andra hockeyspelare ska hamna i samma här, kan man då göra det tidigare med ungdomar och lägga den tiden på det?
Tror du? Det är ju det jag tror någonstans, att plocka upp, som vi pratade om, att plocka upp redan i unga år. Mm. Yngsta som skrivs in på Ädelstadens kliniker här i Stockholm är 6 år gammal. Så det är ju galet. Och det är ju mycket med sociala medier också, tror jag. Mycket som kända influencers eller vem det nu är som lägger ut vissa grejer och man ska se ut på ett visst sätt. Mm. Och de här tjejerna, många som det är även killar, men jag har 2 döttrar, jag vet ju. De har ju stenkoll, alltså.
Mm. Ja, nej, det vet man ju. Alltså, alla som... Vi flyttade ändå hyfsat nyligen till en ny kommun och alltså, många har ju koll på en där och ja, som du säger, man alla vet hur man är runt sig när det gäller hockey liksom, och man blir granskad hela tiden och sociala medier skriver till en. Nu är inte jag med så mycket längre för att det var för jobbigt liksom, men det är ju helt klart att det är en del i yrket som man måste nog vara förberedd på och ja, men utbildad eller, alltså, för att kunna hantera och det känns som att det är svårt att göra om man inte vet och så plötsligt bara mår man dåligt i sin karriär.
Verkar.
Hur har din övergång varit? Du sa ju till mig innan du fick din smäll, du har ju fått många smällar i huvudet ju, men innan du fick den som tog slut, att du ville sluta hyfsat tidigt för att det var för jobbigt att spela med risken att få sådana smällar.
Nej, men jag såg väl kanske min egen profetia, för jag hade fått en där jag var 20, var borta ett år. Fick min andra då jag var, eller fick någon gång under mellan 20 och 30 fick jag en där jag var riktigt risig. Och sen så var det ju som att så här, jag tänkte att jag har inte många smällar i mig, så jag hann ju hinna tänka, ska jag sluta innan jag får en smäll som gör att jag får den här kroniska huvudvärken? Och det gjorde jag ju tyvärr inte, utan jag fortsatte ju spela, för jag visste inte riktigt. Det var lite för läskigt att lämna det som var så tryggt och vad jag kunde och var bra på och jag var känd för. Och då är jag väl ändå en sån som hade ganska mycket sidan av, och ändå var det, såg jag inte riktigt utvägen. Det var för mycket som höll mig kvar och det var för de här kickarna och...
Jag tyckte ändå det var intressant att du alltså du tänkte på att sluta så tidigt, alltså även om du då inte tror att du hade gjort det, eller du gjorde inte det utan den här smällen, så var du väldigt mycket i de tankarna trots att du liksom spelar powerplay, bra lag i SHL och tjänade 200 000 ish i månaden och liksom det, jag tycker bara det är intressant, eller jag tycker det är bra att säga det nu att du tänker på slutan, med tanke på att folk skulle ju sagt till dig att är du helt jävla dum i huvudet och det är världens bästa jobb. Men du gick i de tankarna, var det bara för smällarna mot huvudet eller var det för att du inte kände att du var en hockeyspelare egentligen?
Nej, jag hade väl någon typ av, började egentligen när jag var 21 någon gång, då 22, en korsbandsskada som gjorde jag borta ett helt år. Och så när jag kom tillbaka var det mitt sista år på kontraktet. Jag hade inte spelat en säsong här då i Djurgården och kände att nu är det make it or break it lite grann. Och då under det där året när jag var korsbandsskadad så kände jag måste fundera på vad kan jag göra efter karriären. Alltså så här, för att det kan vara sista, här kan vara sista året. Och jag är 22, alla mina kompisar är snart färdigutbildade. Jag har ingen utbildning, jag har inte sparat under några pengar. Jag måste fundera vad jag ska göra. Och det året liksom satt satte det sig ganska djupt i mig att jag står inte och faller med hockeykarriären. Det finns andra grejer att göra. Jag hade flera planer att hitta på andra saker och allting. Så att jag släppte ju ganska mycket av den här, det finns bara en grej jag ska bli hockeyspelare. Nej, det fanns flera grejer jag ska bli. Vi får se vad det blir. Jag kör hockey tills det tar slut. Och sen så byter jag till någonting annat när det är dags. Och det var ju såklart att någon gång under var när jag var 26 och det var liksom lite tufft och jag inte trivdes så bra. Då var det så här, ja men nu kanske det är dags. Men då körde jag på lite till. Och sen så var det ju dags utan att jag själv ville det. Ja. Då jag fick den här sista smällen. Och gudskelov så har jag så pass lite symptom just nu. Så att jag klarar av att leva ett lyckligt liv. Även om jag har mycket problem så klarar jag av en vardag och gör att jag kan känna att jag kan vara nyttig och känna stolthet och skapa en ny dröm och så. Jag önskar kanske att jag hade inte behövt ha de här dagarna då det är mycket liksom symptom och så. Men i övrigt så har jag har en bra hand med några dåliga kort liksom.
Tyckte du det var kul att spela hockey på lite nivå?
Nej, det tyckte jag inte. Jag brukar förklara det som att det är 95% ren och skär ångest och press. Och sen är det 5% som är helt enorma och jag kommer aldrig hitta någon mer i livet liksom. Eller alltså, kanske någon ögonblick eller så. Men det var 5% varje säsong som var ren och skär liksom eufori. Och så 95% ångest och så jobbar du 95% för att få de där 5%. Men jag höll ju kvar och ville fortsätta på grund av de där 5%.
Men kände ni många gånger också träningsdagar ibland? Vad skönt det var.
Ja, jag håller med. Ingen press.
Nej, ingen match. Jag vet inte, jag tror kanske de flesta känns så, men jag tyckte det var jätteskönt.
Ja, men träna är ju enkelt.
Ja, du kom dit, kör... Det är det bästa,
men du bör inte tänka om det liksom händer något fel sådär.
Nej, det är ganska skönt. Ja.
Sommarträning är ju hur underbart som helst.
Ja, sommaren mår man ju, alltså magen mår så bra då, jag fattar inte vad det
är. Men sommarträningen är ju, det är ungefär som att såhär, okej, nu får hjärnan vila och så slänger vi bort kroppen och så får vi piska kroppen till döds nästan. Men hjärnan är lugn liksom. Ja. Det här, hjärnan mår ju bra under sommaren.
Gud, fantastiskt.
Men när man var yngre så sa man ju alltid att sommarträningen var hemskt ju. Det var så, fy fan, nu är sommarträning så. Men sen, det är ju brytpunkten där när man tycker det är kul längre på riktigt. Det är ju när man tycker sommarträningen är roligast och skönast.
Mm.
Det har jag tyckt länge.
Jo, men sen så vet jag att du har vunnit, sitter i bussen och har spelat jäkligt bra. Du får ta fram den där travronden och det. Det är ju en otrolig känsla. Det är en otrolig känsla också. Så där, så
att jag ska säga det, att jag vill inte byta mitt jobb. Och jag är jättetacksam för det jag har gjort. Alltså nu skit i pengar, det jag tjänat och att jag får skriva autografer och allt det där liksom. Men det som gör mig tacksam och gör att jag faktiskt vill spela hockey och att jag vill prestera, det är för att det är svårt och jag blir oerhört stolt när jag liksom höjer mig med den uppgiften och liksom klarar av det och tar mig igenom tuffa perioder, och det gör mig stark och lycklig, och det är något som jag kommer med hela mitt liv.
Mm.
Så att jag vill liksom inte sluta spela, men jag står inte och garvar när jag står i mål.
Det där tycker jag förklarar det väldigt bra. Jag kände en jäkla stolthet och jag kan ibland önska att jag tog lite beslut som istället prioriterade kul och vad jag mådde bra som människa Nils, än vad som hockeyspelaren Nils skulle må bäst av. Man valde någon klubb för att man fick kanske lite mer speltid eller några tusen lappar till mot att jag hade någon typ av trygghet eller livet utanför var mycket bättre.
Mm.
Alltså så här, jag valde hela tiden, jag satte alltid Nils hockeyspelaren i första, andra och tredje hand och sen kom människan som fyra.
Mm.
Önskar att jag valde kanske människan lite tidigare i situationer. För man gjorde allt. Alltså man träffade inte folk på jul, man träffade inte sin familj på jul. Man hade ingen kontakt med sina vänner i Stockholm. Man hade en ledig söndag och då var man helt slutkörd i månaden. Och det är klart man sitter sig på en bil upp till Stockholm för att ta en fika med polare där.
Nej,
då låste man in sig mörkt i rummet liksom och såg en Netflix-dokumentär. Och sen gick det 5 år och man inte pratat med sin bästa barndomsvän eller träffat honom liksom. För att det var det bästa för hockeyspelaren Nils. Men i längden så här, det gjorde ju att det slutade ju vara lite glädje och lite kul. Det tog ut döden. Så jag tror att hade jag gjort om någonting hade jag prioriterat mig som människa lite mer.
Mm. Om jag skulle varit en snickare som jobbade 45-40 timmar i veckan. Mm. Vad tror du han hade sagt när vi sitter här och pratar om det?
Ja, han hade ju stängt av för länge sedan. Nej. Ja, när han skulle byta.
Vilka jävla idiot.
Ja, alltså. Absolut. Och det är många som har sagt då. Ja. Fan knäll då. Alltså, pröva jobba 7-4. Mm. Ja, det har jag sagt flera gånger. Jag förstår vad du menar. Men ta det sociala, vad kallas det? Han kan gå hem, han kan åka upp till fjällen och vara klappkanon om man vill. Det kan inte jag.
Nej.
Alltså det, så det finns ju en upp- och nedsida av allt.
Ja, såklart. Nej, men det är klart att tjäna pengar som vi har gjort för att vi kom upp på den nivån. Det är ju förunnat och jättetacksamt. Liksom. Men man gör ju inte det över jättelång tid.
Nej.
Du utbildar dig fan i 20 år för att bli så bra.
Så är det.
Ja, och du offrar lite av din kropp, jag med hjärnskakningarna och Jonte med psyket. Man offrar ganska mycket. Det finns en baksida av myntet som inte alltid lyfts upp. Och när man då liksom hör pappor vela att sina, den absolut största drömmen som papporna har är deras barn ska bli hockeyproffs till vilket pris som helst. Mm. Till liksom finansiella och psykiska uppoffringar och allting. Så är det så här, ja, om det är ett pris att vara där uppe också. Du kommer behöva offra väldigt mycket om du inte gör det här på rätt sätt och är sund i hela resan. Och så här, det är väl den bilden vi försöker lyfta här. Inte sitta här och gnälla på hur dåligt det har varit eller hur tufft man har varit. Utan det är ju den att det finns en baksida om man offrar någonting mot att få vara där uppe. Eller vad man ska säga.
Jag kan lägga till 2 höftoperationer och nästan ett beroende av diklofenak i den ekvationen.
Jag spelade med Kristoffer Berglund och han sa att jag bara längtar tills jag vaknar upp utan att ha full smärta i hela kroppen. Alltså han längtar bara liksom tills att det får gå några år efter karriären så att han kan kliva ut ur sängen utan att ha ont överallt. Mm. Liksom.
Ja, nej, men det gör ju ont att spela. Speciellt när man blir 34.
Ja, det är inte sunt i ditt idrott. Nej. Generellt.
Hur känns din kropp nu liksom? Hur gammal är du nu?
44 fyller jag. Fan vad shit.
10 år äldre.
Ja, knät, axel, handleder.
Alltså så ont så att det verkar varje dag eller?
Ja, det gör det.
Blir det värre?
Ja, men jag försöker vara duktig på att hålla igång. Men sunt. Inte att jag spår ur.
Nej.
Och jag tror någonstans där också. Att försöka som man är inte återigen 30 år eller 25 utan försöker vara klok, så tror jag. Jag har turen, jag har klarat huvudet så jag kan. Ja,
det är ju
jag har omvända. Min kropp har aldrig känts bättre än någonsin som nu. Jag har inte ont speciellt någonstans förutom mitt huvud då.
Mm.
I övrigt så är jag liksom första gången som jag inte har liksom höftont eller liksom fötter och knän och sådär. Så att jag...
Ryggen då? Har du inte rätt sned rygg?
Jo, otrolig liksom skolios och sned, men inget som gör ont än i alla fall, utan det ser bara fult ut. Så, men det är väl om man tar den där trappan med aporna där liksom, och när vi blir liksom människor så är jag väldigt tidigt på den trappan fortfarande liksom, väldigt jag har fortfarande kvar innan jag kan klättra fram till den där sista stegen. Det är någonstans mellan 1 och 2 där i min hållning.
Du har inte levt innan utan du föddes på nytt.
Jag föddes på nytt, ja. Men om vi tänker vad vi har pratat nu ett tag om det här, är det någonting, vad har vi kommit fram till, vad kan vi ta med oss, är det något vi vill liksom skicka med eller?
Nej, men alltså det är ju en ynnest att få underhålla och liksom ge glädje till så många människor som faktiskt brinner för en idrott som hockey. Och alltså jag blir väldigt glad varje gång jag får ett sms där någon vill att jag ska skicka en grattishälsning till en 10-åring som fyller år eller jag får skriva autograf. Alltså jag blir glad över att man ger andra glädje. Och jag är glad över att jag utvecklats och sporten har gett mig eller format mig till människor som jag tycker om. Det är helt fantastiskt och det verkar ju inte många göra. Men allt det där andra som folk tror är bra med att vara elitidrottare, det stämmer inte. Det är liksom inte glassigt att spela hockey. Det är tufft och svårt. Ja.
Sen kan vi väl skicka med att kanske papper, framförallt papper, att de kanske tar chilla lite grann.
Mm,
och låt barnen, se barnen. Låt dem stötta absolut, men inte pusha alldeles för mycket.
Mm. Sätta barnen först.
Inte dem.
Och inte leva ut sina egna drömmar. Utan yes, ställa sig frågan, vad vill barnen? Och vill de bli hockeyspelare och göra alla uppoffringar för att få det här, den, liksom, den positiva delen, så var med och stötta och ställ dig bakom det och liksom mm, var där för dem. Men dra dem aldrig dit.
Nej.
Utan liksom mm, ställ dig bakom, inte framför.
Och sen föreningar, kanske klubbarna, att våga ta upp känslor, alltså se människan mer än bara prestationen. För att, som du säger, man blir extremt bra på dörriga saker. Mm. Som vi har pratat om idag. Jag tror det. Att säga, fan, hur mår du? Hur mår du då? Mår din tjej bra? Mår barnen bra? Jag tror ibland någonstans där också att då skulle nog många bli bättre också. Att bli sedd som människa också. Inte bara prestation.
Jag håller med. Sätta människan först och inte hockeyspelaren.
Nej.
Genuint bryr dig om människan under hjälmen och inte kanske vad den här spelaren kan göra för mig.
Mm.
Eller vad den här medspelaren kan göra för mig i nästa byte. Utan hur kan jag stötta den här vännen, kompisen, mm, nästa kille liksom, för att vi ska skapa någon typ av långsiktig förändring. Kom vi fram till något vettigt eller har vi bara suttit här och gissat eller?
Mycket vettigt,
ja,
tycker jag.
Ja, men jag inte säger det så.
Ja, men då tycker jag det är bra läge att avsluta och wrap upp den här snacket. Tack för att ni har lyssnat och vi ses och hörs.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på den fjärde och sista delen av podden Det som aldrig blivit sagt. Den här podden har producerats för Sportbladet av Julia Karlsson och Patrik Bränning. Tack för att du har lyssnat.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.